Du lyssnar på en passionsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller passionspredikningar över Markus evangeliets skildring av Jesu lidande. Ytterligare fördjupning i fastetid ges på vår YouTube-kanal. I 6 avsnitt samtalar FFG-lärare om varför korset måste vara i centrum i kyrkans och den enskildes liv och vad som händer när det inte blir det. Fördjupning i fastetid på vår YouTube-kanal. Denna passionspredikan hålls av kyrkoherde emeritus Göran Langgren från Örby.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag har så ofta genomlevt fastetiden utan att egentligen vara med. Visa vad jag ska försaka. Säg vad jag ska avstå åt min nästa. Låt mig i denna tid verkligen be för alla människor i nöd och ge mig nåd att få följa någon, åtminstone ett stycke, på hennes lidandes väg. Låt mig stava på hemligheten att det som skedde på korset skedde för mig. I Jesu namn. Amen. Vi ska stanna inför Markus evangeliets 14 kapitel, vers 53-72. Jag läser i Folkbibelns översättning. De förde Jesus till överste prästen, och där samlades alla överste prästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på överste prästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men det fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sade: "Vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade överste prästen honom: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade: "Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sade: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sade: "Profetera." Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av överste prästens tjänsteflickor dit, och när hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sade: "Du var också med den där Jesus från Nazaret." Men han nekade: "Jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte." Han gick ut på yttergården, då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sade igen till dem som stod där: "Han är en av dem." Men Petrus nekade igen. Strax därefter sade det som stod där återigen till Petrus: "Visst är du en av dem, du Galilé." Men han började förbanna och svära: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen gal 2 gånger ska du 3 gånger förneka mig." Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, låt ditt ord få ingång i våra hjärtan så att vi får en tro som bär i liv och död. Amen. Det är dramatiska ord som vi möter här, en dramatiskt skeende. Och jag tänker på att vi ser egentligen 2 olika rättegångar i den här texten. Båda får ett domstolsutslag som är mänskligt sett förfärligt, även om det i Petrus fall är sant. Jesus står inför den högsta rätten Och de ledande andliga krafterna, de ställer honom till svars. Och han fälls för hädelse. Och det är ett enormt justitiemord. Och så ser vi opinionstrycket som Petrus råkar ut för. Det som är politiskt korrekt. Kanske har vi själva känt det ibland. Han är den ledande lärjungen. Och så förnekar han. Och samtiden och när vi läser det så dömer vi lätt Petrus. Han sviker sin mästare. Han vet att han har svikit. Och vi har nog alla känt det någon gång. Jag har svikit bekännelsen. Tyst eller högt har vi förnekat vår Herre. Och jag tänkte ta fram tre saker i den här texten. Det första är förnekelsens väg. Jesus grips. Stora rådet skulle inte samlas på natten. Det borde man inte göra, men nu är det så bråttom så det ska ske. Kanske var det en första förhandling eller kanske var det en dom som föll som sedan bekräftades på nytt dagen därpå. Det vi ser är att makten sviker sanningen. Den vill till varje pris fälla Jesus. Det är inte en fair dom som ges, utan det är så att målet är att få Jesus fälld. Det är inte sanningen man söker, utan man vill få honom på fall. Varför vill de bli av med Jesus? Vi kan fundera över det. Kanske stämde han inte in med den bild som de hade av hur Messias skulle vara. När han inte gjorde som den bilden var, så tyckte de att han härdar med de anspråk han gjorde. Till exempel när han förlät synder i Markus evangeliets andra kapitel. Det som bara Gud kunde göra. Men de tänkte sig kanske en politisk Messias. En sån som skulle kunna befria landet från romarförtrycket. Många gjorde det. De blandade sin religiösa tro med detta. Vi kan ha en förutfattad bild av Jesus. Vi har nu att göra med skriftlärda och fromma. De hade glasögon på sig som gjorde att de inte såg. Det är lite motsägelsefullt, men så var det. Och Paulus är i andra Korinthierbrevet 3 och även i Jesaja 29 läser vi om att det är som dolt för människor. Att man ser inte evangeliet. I andra Korinthierbrevet 3 är det väldigt tydligt. Är det kanske så för oss? Jesus är inte den Jesus som vi hade önskat oss. Han är alltför utmanande och så stöter vi undan honom. Var det därför som de var emot Jesus? Eller det kan också eller vara så att han utmanade makten. Skulle Jesus ha rätt så var risken stor att de ledande judarna skulle förlora sin position gentemot Rom. Och kanske är det så att det är så i alla fall för den som vill bli kristen att det blir en positionsförändring. Från att jag har suttit på tronen och bestämt så är det Jesus Kristus som bestämmer. Vill jag det? Därför är Jesus stötande. Han är oroande för han utmanar oss. Det fanns hos dem och kanske även hos oss ett starkt motstånd mot Jesus. Och det gjorde att de fick göra våld på sanningen. Vi kan tysta sanningens röst. Så gjorde till exempel Herodes. När Johannes rörde vid ömma punkter, då tystade han Johannes som talade Guds ord. Och så var det ju med judarna här, att man tystade en obekväm röst. Det kan vara så att Gud talar till oss om olika saker i vårt liv och vill inte lyssna. Det som är att lögnens väg är alltid en livsfarlig väg. Förr eller senare avslöjas lögnen och på den yttersta dagen då faller alla fasader. Allt blir tydligt också om vi har levt ett dubbelliv. Petrus svek och förnekade Jesus. Vi kan fundera över en del saker som hände här. Han hade lovat i 14 kapitlet vers 31 att om en alla andra sviker ska inte jag göra det. Det fanns ett visst mått av andligt högmod. Han kanske var lite hög av stunden tillsammans med Jesus och de andra. Men nu kan han inte stå emot trycket. Och vi ska tänka att detta var en koncentration av ondska. Här står världens herre och konung. Och djävulen tror att han kan segra. Petrus gör i alla fall ett försök. Han följer efter ensam. Och på avstånd och vi var observatör. Det kan vara så med oss att vi försöker följa Jesus på avstånd. Och när det bränner till så är vi så pass långt borta så vi kan inte drabbas av domen, tänker vi. Vi är inte överlåtna eller committed som det heter på engelska. En lös koppling gör ibland att vår tro blir så kraftlös. Det var en nära koppling till Jesus. Han gick dessutom ensam utan de andra lärjungarna. Vi kan fundera över förnekelsen. Det sker 3 gånger. Först verkar han inte förstå i vers 68. Han förstår inte vad de säger. Sen förnekar han att det är en lärjunge. Och sen svär han att han inte känner Jesus. Han säger till och med att han inte känner honom. Hans bästa vän. Förnekelsen blir grövre och grövre. Och det säger kanske någonting om allvaret med frestelsen. När vi frestas så kan det faktiskt vara så att det börjar på en liten punkt och sen växer det. I USA just nu så finns det en stor diskussion om en känd amerikansk apologet som har visat sig leva ett dubbelliv. Och det kanske vi alla gör. Vi kanske har sådana här dolda garderober som vi gömmer, där vi gömmer saker för Gud och andra. Men nu var det så att den här mannen, han var samtidigt som han var en förkunnare så hade han hemliga relationer med kvinnor. Och det som blev så skakande i den här situationen, det var att säkert hade det börjat på det här sättet, i alla fall en tanke, med en liten sak. Och sen blir det mer och sen blir det mer. Ni vet hur det var för Judas. Det började med att han tog lite pengar ur den gemensamma kassan. Sen började han tala humanistiskt, om vi säger så. Vi kan väl ge pengarna till de fattiga. Och sedan så är han beredd att sälja Jesus själv, sin bästa vän. Han som ville vara hans bästa vän. Frestelsen, den börjar alltid det lilla. Första gången så kan vi säga det är inte så farligt. Andra gången säger vi ja. Och tredje gången så har det blivit en vana. Det är en utmaning till oss att det som hände med Petrus i sveket, det är också något som kanske har hänt med oss. Det har det säkert en eller flera gånger. När frestelsen har blivit, begärelsen har blivit havande, föder den synd. Så är det också med frestelsen. Jag minns att en engelsk anglikansk präst som heter Michael Green, han hade blivit kristen när hans pappa var präst och han blev personligt också en kristen människa. När han skulle göra lumpen, så det här var på 1940-talet, så bestämde han och det var en kamrat där som var kristen. Och det var 20 stycken som dog på samma logement. Då sa Michael Green till honom, det är lika bra vi bekänner färg första gången. Så då föll de på knä vid sängen och bad aftonbön till de andras hånskratt. Men när tiden i lumpen var över, då hade flera av de andra blivit kristna. De hade vågat stå för sin tro. Och det ledde till att andra kom till tro. Sveket, det kan vi känna. Och då blir frågan till oss. Förnekar vi Jesus? Vi kanske är rädda för att inte vara tillräckligt inne. Vi får sociala minuspoäng bland andra. Försöker vi som Petrus passa in på bekostnad av vår tro? Det hindrar ju inte att man kan ha en god gemenskap med människor. Det ska vi sträva efter. Men Petrus framstår som en ynklig misslyckad person när han försöker passa in på så sätt att han förnekar Jesus. När man läste detta i Rom så visste man det. Här var en som hade svikit. Och det här Markusevangeliet är förmodligen skrivet till de kristna i Rom. De som en gång skulle ställas till svars för och tvingas att förneka. En del gjorde det, andra gjorde det inte. Hur skulle man behandla dem? Hur ska man tänka om till och med kyrkans ledare har svikit så totalt? Det var den första punkten, förnekelsens väg. Den andra punkten är bekännelsens väg. Mot vår förnekelse, mot de här hemska anklagelserna och det falska sveket som fanns i Stora rådet, mot det står Jesu bekännelse. Och han ger oss en trefaldig hälsning. Och i den här hälsningen är det finns faktiskt en väg tillbaka. Det är det som underbar hälsning till oss. Jesus bekänner sig vara Messias, den levande Gudens son. Han säger till och med att jag är Jag är, och du ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Jesus säger faktiskt, jag är det heliga Guds namnet. Och när översteprästen talar så vill han ju sätta dit Jesus, och han säger ju som en fråga, är du Messias, den välsignade son? Då beskriver han Jesus som inte bara Messias, vilket är stort, men också som den välsignade son, det vill säga Guds son. När han gör det så skulle man lika gärna kunna tänka sig att det är ett påstående. Du är Messias, den välsignade son, givetvis som en fråga och anklagelse. Och ändå, där gör han en bekännelse av vem Jesus är, fast han själv är en förnekare. Till och med denne falske överste präst, alltså denne falska person, gör en bekännelse fast han inte tror på det. Men i det som vi har fått nedskrivet så kommer bekännelsen om vem Jesus är. Han är universums kung. Han är Gud och han är människa. Och det är därför han kan hjälpa oss, sann Gud och sann människa. Här finns en annan poäng. När vi yttrar oss så tror vi att vi gör det själva. Men allt vi gör sker inför Gud. Han ser det. Han vet alltihop. Han känner oss helt fullt igenom. Petrus visste han också hela Petrus liv. Och här står överste prästen. Han ska vara Guds representant. Folkets representant inför Gud. Men han är inför den levande guden. Och han ser det inte. Så är det med många ateister idag. De säger jag tror inte på Gud. Men Gud finns där. Kalla på oss alla. Kallar oss att följa honom. Det andra är att Jesus teg när anklagelserna gick mot honom. Men Jesus var tyst och svarade inte. Och vi läser om det i Jesaja 53. Och i Jesajas 53 kapitel så talas det om Herrens lidande tjänare. Och där beskrivs offerlammet som ett får som är tyst inför dem som... Det står så här, som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Man kan fundera över varför Jesus teg. Här finns en hälsning eftersom fonden bakom hela den här texten är Gamla testamentet. Jesus är den lidande tjänaren. Han är den som offrar sig, han är ett syndoffer för oss. Samtidigt som alla sviker där runt omkring så bär Jesus, han samlar på sig alla de här synderna och bär dem upp på korset. Han blir ett syndoffer som det står i andra Korinthierbrevet. Han blir synd, andra Korinthierbrevet 5:21. Och då betyder det att mitt i att de slår och skadar Jesus så bär Jesus allt detta i sin kropp. Därför kan Martin Luther säga så här. Att Jesus har blivit den värsta smädare, den värsta horkar, den värsta tjuv, den värsta syndare. På vilket sätt? Jo, därför att våra synder förs över på honom och han bär dem upp på korsets trä för att vi ska gå fria. Han bär hela vår skuld. De hädar och ropar och de vet inte, och vi kanske hädar och ropar och vi sviker. Men hela vårt skuldproblem, lösningen finns där med Jesus som spikas upp på korset. Jag minns en gång jag hörde en dansk predikant. Han har varit här på församlingsfakulteten också. Och han berättade om att han sa, du ser korset där och där är tre kors. Och där är rövaren som har bett om förlåtelse och så den andra. Men om vi tar de två så hissar vi upp en mikrofon. Och så får vi höra vad fadern säger. Han tog det som en bild. Och då säger fadern, jag ser en rättfärdig. Och det är inte Jesus. Jesus är rättfärdig i den meningen att han aldrig har syndat. Men nu bär han hela världens synd. Och därför blir han ett syndoffer. Synden transfereras över till honom. Tänk så stort. Vi ville ont, men Gud har vänt det till godo, som det står om Josef. Gud kan vända det genom vår Josef, Jesus Kristus, som blir vår räddare. Det andra är alltså att Jesus teg Det tredje är att Jesus känner oss helt och fullt. Tuppen gol. Det var inget nytt, men för Petrus och de andra klingade Jesu ord i bakgrunden. Det räckte med att de hörde tuppen så visste de Jesus hade sagt att han skulle förneka 3 gånger. Och tuppen skulle ge den här signalen. Jesus visste att Petrus inte skulle kunna hålla sitt löfte. Jesus kände Petrus rakt igenom. Jesus känner dig och mig rakt igenom. Därför är det inte hopplöst. Och det intressanta är också om vi fortsätter i Markus evangeliets 16 kapitel vers 7. Så står det att Jesus ber om en särskild hälsning till Petrus. Gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen, säger änglarna till lärjungarna. Tänk, han visste hela Petrus misär. Han kände till hela misslyckandet, det katastrofala misslyckandet i hans lärjungeprojekt. Och det blir början till något nytt. Hälsa särskilt Petrus, särskilt till Petrus. Det är nådens ord från Jesus själv om en ny början. Nu går de här hälsningarna även till oss. Att han är Messias, Guds son, han är Gud, sann Gud och sann människa. Att han har burit vår synd och att han också ger oss en ny början. Där vi har svikit finns det en som har bekänt och som bekänner sig till oss. Och därför att han har blivit människa kan han hjälpa oss fram till Guds hjärta. Vi kanske tycker att det inte finns någon väg tillbaka. Men åt synden håller oss i ett skruvstäd. Men Jesus säger, han kallar på oss och så säger han, hälsa särskilt i mitt fall Göran, hälsa särskilt vad vi än heter. Jag kom för din skull. Jag bar dina synder upp på korset. Kom nu och följ mig. Det finns en ny dag, en ny början, en uppståndelsedag. Den börjar just nu här idag. Han känner dig och mig bakom alla fasader, alla våra fasader. Vi behöver inte spela teater. Tvärtom finns det en befrielse i att kapitulera och erkänna, bekänna sin synd. Där finns en kraft gömd i detta. Jesus Kristus säger att han bor i oss genom Paulus. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det nya livet får plats hos den som kapitulerar, som låter fasaderna falla, som öppnar de gömda garderoberna. Då kan också nåden få börja välla in och fylla varje skrymsle i vårt liv. Och över oss vilar nåden, för korset står fast. Och så till sist, den tredje saken, det är vittnesbördets väg. Vittnesbördet slår igenom på 3 sätt. Det första är att Augustinus kallar korset för en musfälla för djävulen. Djävulen tror genom att hetsa alla makter att han har fått en seger över Gud. Gud vände misslyckandet till seger. Korset blir ett segertecken. Synder, misslyckanden, hopplösheter. Det vände Gud till välsignelse. Paulus, den store förföljaren, blir den store bekännaren och missionären. Korset är som ett vändkors. Där börjar allt på nytt. Nederlag vänds till seger. Och så kan vi tänka om det i vårt liv. Det finns en ny början. Petrus, det är det andra, den är Fegus, blev förvandlad av Jesu hälsning. Vi läser att några i Stora rådet och några präster, de blev kristna. Vi läser om det i Apostlagärningarna 6, vers 7 och 15, vers 5. Att många hade upptäckt vem Jesus var och de var nu bekännare. När Jesus stod där inför överste prästen, så blir det ett vittnesbörd. Bekännelsen, den är som en tidsinställd bomb som letar sig in i en människa och som kan vända om en människas hjärta. Så var det för Paulus. Han såg Stefanos. Det kommer nog aldrig ifrån. Vittnesbördet om Jesus bär frukt. Och så till sist. Jesus överlät sin sak till Herren mitt i orättvisorna. Och det är en hälsning till oss också. Vi får lämna orättvisa, bitterhet och så. Det kan vara helt hopplöst ibland. Och vi kan känna, jag kan aldrig förlåta den. Men det är Gud som ska döma. Och han är den enda som är helt rättvise. Och när vi lämnar över saken till honom, då kommer rättvisan att segra. Därför är det inte hopplöst, utan vi kan få ha med oss det att det finns en frikännande dom, och den hänger samman med att Jesus har blivit fälld, och då finns det en ny start för mig och för dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som du var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi ber. Allsmäktige Gud, kära Fader, se till ditt fattiga, syndfulla barn som inte har gjort dig någon heder. Om du inte förbarmar dig måste jag vid din rättvisa räkenskap bli förkastad från ditt ansikte. Jag har inget att betala med, men din älskade son, min Herre och Frälsare Jesus Kristus, har tillsagt mig att fly till din barmhärtighet. Så lämnar jag mig då i dina händer, hur stor syndare jag än är. Jag är dock ett barn för vilket din son har lidit döden. O käre himmelske Fader, gör med mig så som du har lovat och icke så som jag har förtjänat. Handla med mig i nåd och inte efter rätt. Min tröst är att du alena är min tröst. Din barmhärtighet vare pris och ära. Vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Himmelsk välsignelse förlän oss Gud den allsmäktige, Fadern, Sonen och den helige Ande.